allihopa och välkomna till avsnitt 246 av Ångestpodden.
Hej!
Hur är läget?
Underbart!
Nej, men det är faktiskt ganska bra.
Ja.
Jag har ju liksom så här lyckokänslor i min kropp. För när vi spelade in det här, det är måndag och Hammarby vann igår. Huligana har man ju liksom blivit. Eller är man ju. Och ikväll ska vi se Ariana Grande.
Ja. Och det är jävla härligt väder idag. Ja,
det hör jag liksom.
Oh, what a Monday to be alive.
Krävs inte mycket.
Nej, men det är väl härligt när det inte gör det.
Nej, men faktiskt. Men du också idag när det här släpps, om man lyssnar torsdagen den 10 oktober 2019,
yes,
så är det ju världsdagen för psykisk hälsa.
Yes.
Och fasen var passande att vi liksom släpper avsnitt just idag.
Är det hur? Jag tror aldrig vi har prickat in det så innan.
Men tänk ändå att det finns liksom en världsdag för psykisk hälsa.
Ja. WHO:s världsdag för psykisk hälsa, Mental Health Day som det heter världen över.
Men jag tänker mig så här att, att vi blir lite förvånade. Men liksom det finns dagar för kanelbullar, alltså du fattar. Alltså, så här,
alltså på tal om det var ju kanelbullens dag förra veckan.
Ja.
Hur stort har det blivit?
Nej, men jag vet. Men jag älskar ju, alltså så här, kanelbullen för mig är ju också en symbol för att jag ska ta hand om mitt mående.
Ja, och jag tänker att för bara några år sedan var ju inte kanelbullen stå så upphypad som den är idag. Nej. Så att det finns ju liksom ändå, alltså att den här dagen finns är ju verkligen jättebra, den har ju funnits i flera år. Men jag tänker liksom att inom en snar framtid så kanske den dagen är lika uppmärksammad som kanelbullens dag.
Världen över. Ja, alltså verkligen.
Jag hoppas.
Hur mår du själv?
Jo, jag är lite alltså, så måndagstrött ska jag ärligt säga. Men jag har haft en väldigt bra helg. Så jo, men det är bra. Lite trött, men bra.
Alltså, jag har ett dilemma som jag måste ta med dig.
Ja.
Alltså, du vet, när man... alltså, du vet så här, man säger så här... jag kan ligga vaken för det här problemet. Alltså du vet, man kan ligga och vrida och vända så att säga. Och dessutom försöka vända in och ut på sig själv. På något jävla vänster. Det är så här att jag hade ett samtal med en person i helgen. Och så pratade vi om en annan person. Som jag har haft liksom en ganska komplex relation till, kan man säga. Och vi umgås liksom inte. Alltså det är inte så här att vi träffas eller umgås. Då säger personen jag pratar med så här, ja, men ni kan inte umgås för att hon tycker inte om dig. Och hon sa det alltså hypotetiskt. Alltså hon sa inte att hon visste det, men hon sa så här, hon kan inte tycka om dig.
Det kanske är så enkelt, ja.
Ja. Och du vet, alltså jag, det är som att jag bara spelar på fucking repeat i mitt huvud, att jag bara så här, gud, är jag en sån person som man inte tycker om? Ja, det är klart, men... att jag är, alla är ju det.
Ja.
Alltså man kan inte tycka om alla, men du vet, alltså det kändes så jävla hårt att få höra det.
Men det är väl liksom typ så här, det är kanske lätt för mig att säga nu för att inte jag hade också säkert det hade spelats upp i mitt huvud hela tiden, för det är väl typ, det är väl en sån sak som så här, det är svårt att acceptera att man inte kan bli omtyckt av alla. Det är liksom skitsvårt att acceptera det. Någonstans vet man ju att det bara är det naturliga, att man liksom, man kan inte gå ihop med alla och så här. Alla kan ju inte få rätt bild av en. Jag vet ju att det går runt jättemånga människor och har en bild av mig som inte alls stämmer överens med den bilden jag har av mig själv. Det var jag med om för bara några veckor sedan, hur en person liksom så här, alltså det var en person som jag kände liksom när vi var små. Vi kände varandra när vi var små och nu sågs vi igen liksom. Bara, åh gud, så här, sitter och pratar en massa gamla minnen. Och den här personen då berättar hur han mindes mig och jag mindes mig själv på ett helt annat sätt. Alltså, vet man, det blir ju liksom, sånt sätter ju sig på något sätt. Sen kan jag meddela dig så här några veckor senare att man glömmer det också. Alltså du vet, man går vidare i det. Men där blir det lite som att någon drar mattan under ens fötter. Men det är väl också för att det, så här, det låter så hårt i stunden.
Nej, men jag var gråtmild hela söndagen för det här.
För jag menar, egentligen bryr du dig om vad den här personen tycker om dig? Är det viktigt på något sätt?
Nej, det är ju inte det egentligen.
Nej.
Men du vet så här, man vill bara inte vara personen som inte är omtyckt.
Nej, precis.
Av någon. Alltså så är ju liksom kast.
Ja, det är ju naturligt. Liksom. Det vore ju konstigt, men jag bryr mig inte.
Men jag tror aldrig jag hör, alltså ingen har nog sagt så till mig innan att så här, bara för att hon inte tycker om dig.
Det kanske är så. Jo, det har du visst varit med om.
Okej.
Du kanske inte minns det nu, för nu blir det här så tydligt.
Ja, men precis.
Du, både du och jag har varit med om att folk har sagt
det. Jo, men det är sant. Jo, men det har vi.
Ja, just men, a little reminder.
Det blev en väldigt laddad situation i alla fall. Och jag bara såhär, gud, alltså jag känner mig så jävla ledsen för det.
Mm.
Alltså kanske mer ledsen för att någon sa det till mig än att den personen det handlade om inte skulle tycka om mig.
Men ibland kanske man bara såhär, inte att man förtjänar att höra sanningen, att man liksom ska få sånt kastat till sig, men alltså jag tror ibland att så här, alltså såna hårda saker, såklart att det liksom kan göra ont i stunden, och jag menar inte att du skulle höra det nu helgen för att du på något sätt skulle lära dig något utav det, men jag tror att så här, att man kan alltså värdesätta kanske sina vänskaper på ett annat sätt, eller de relationerna man faktiskt har, när man inser att så här, ja men tänk, de människorna jag har runt omkring mig, de tycker ju faktiskt om mig för precis den jag är och liksom allt jag liksom gör och står för. Alltså jag menar, alltså, tänk hur många människor jag har träffat som jag inte har blivit vän med, som ju förmodligen inte har tyckt om mig då, eller liksom, alltså vi har bara inte klickat. Jag har ju också träffat personer som jag inte har tyckt om, som säkert är mycket snällare än vad jag tolkade in dem som att vara, för alltså, de kanske hade en skitdag liksom.
Ja, precis.
Som alla kan ha. Det är helt naturligt.
Det var bara så här sammanhanget och allting. Som jag... Ja, jag har fan varit ledsen för det. Men.
Denna veckan har vi ett betalt samarbete med Systembolaget.
Ja, men och detta har ju vi för att vi tycker det är så viktigt att uppmärksamma ångest och psykisk ohälsa kopplat till alkohol.
Yes. Ja, och det är ju inte så lätt att veta, och det hade vi ju själva kanske inte tänkt på innan vi hade det här samarbetet, men Systembolaget har ju faktiskt ett viktigt politiskt uppdrag.
Och så det är så många blivande mammor som har ångest över att de har druckit alkohol, kanske innan de visste att de var gravida.
Mm.
Och därför så träffade vi ju Susanne Åhlund från Barnmorskeförbundet.
Yes. Hej Susanne och välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Du jobbar ju på Barnmorskeförbundet. Och som barnmorska så träffar man ju otroligt många mammor och blivande mammor. Och när man försöker bli gravid är det många som inte avstår från alkohol förrän man kanske vet att man är gravid. Varför tror du att det är så?
Det kan vara en bristande kunskap, att man inte faktiskt har erbjudits den informationen om att man bör avstå från alkohol hela graviditeten.
Mm.
Det tror jag är en väldigt viktig faktor. Och där har vi som jobbar inom, kanske framförallt då inom mödrahälsovården, ett viktigt uppdrag att när kvinnan kommer, kanske på ett preventivmedelsbesök eller kanske ska ta ut sin spiral eller sluta med p-piller, att man ändå lyfter frågan. Precis som att man ska tänka på att för de flesta som planerar att bli gravida läser på om kost och kanske börjar äta folsyra. Och där är det också viktigt att blanda i det här just med att vara försiktig med alkohol när man planerar en graviditet. Mm. Det är inte ovanligt att kvinnor kommer och inte har den här kunskapen idag.
Nej. Och är det så att man liksom vet att man har druckit alkohol tidigt under sin graviditet, så kan ju det såklart leda till väldigt mycket ångest.
Ja.
Men hur hanterar liksom barnmorskarna de här samtalen och den här ångesten som de här blivande mammorna kommer med?
Mm. Jag skulle vilja börja med att säga att just att få ett graviditetsbesked, att man väntar barn, innebär ju genast en slags oro och ångest. Ja. Man blir ju liksom inte med foster, man blir ju med den här bebisen i sitt eget medvetande.
Mm.
Och det är väldigt bra, för det är det som gör att man tar hand om sig, att man undviker... Ja, olika saker som eventuellt skulle kunna skada fostret då i tidig graviditet. Och sen har vi då inom mödrahälsovården i hela landet ett slags självskattningsformulär som heter ÅDIT. Det består av 10 frågor. Och det handlar om konsumtion och vanor. Där kan man liksom få en bild av, då frågar vi också kvinnan hur man har druckit året innan man blev gravid. Och det är för att vi ska hitta de som kanske har ett riskfyllt beteende innan graviditet, för vi vet att det kan vara svårare att avhålla sig om man har ett sånt mönster. Men om man nu känner att man är orolig och man har druckit vid något tillfälle, så har vi också någonting som heter timeline followback. Och det är en metod då som gör det möjligt att liksom mer på djupet, mer systematiskt gå igenom kvinnans alkoholkonsumtion under de senaste veckorna. Och då kan man tillsammans dag för dag gå tillbaka i tiden och notera hur mycket du som kvinna har druckit. Mm. Och min erfarenhet är att de allra flesta kvinnor kan man lugna. Mm. Efter det här. Att det kanske inte var så mycket som man trodde. Utan de allra flesta kan man ändå ge ett lugnande besked.
Men vad vet man då om alkoholens skadeverkningar på ett foster?
Man vet att alkohol kan ge skador på fostret redan i tidig graviditet. Och man pratar om en gräns på graviditetsvecka 5 plus 0. Och det är väldigt tidigt. När man nu har druckit, som jag säger, de allra flesta kvinnor avstår från alkohol under graviditet när man väl får sitt besked.
Ja.
Och man kan också titta när man gör här timeline follow-back, hur mycket man har druckit. Om det är en stor mängd, en liten mängd, vilket kan också spela roll. Och vad man menar med en stor mängd, det är som 4 enheter, det är 4 glas vin till exempel vid ett tillfälle. Kan ge då en skadlig effekt. Och vi kan inte alltid säga om det har gett en skada eller inte. Och det är väl det den här informationen kan vara svår att bära. Men vad som jag tycker är oerhört viktigt att ta med sig, det är att det, ny forskning också visar att om man då som kvinna slutar att dricka, har total nykterhet från när man får veta, inte använder tobak, inte röker, inte snusar och äter bra mat med mycket antioxidanter, så finns det också en läkförmåga.
Ja, så det är viktigt att
väldigt viktigt att ta till sig. Och att man tänker att från nu låter jag bli. Men att gå till sin barnmorska, att vara öppen och berätta, jag känner så här, inte bära sin oro. Och finns det någon bakomliggande faktor till att man har svårt att avhålla sig, så var öppen med det. Vi finns där för att hjälpa till.
Tack så jättemycket, Susanne.
Vi är denna veckan sponsrade av Kicks.
Yes. Och som ni vet så har vi ju haft ett samarbete med Kicks ett tag nu. Vi tycker att det är så himla bra att Kicks vill lyfta den här frågan. Kanske framförallt i den branschen där det liksom handlar om, alltså för det mesta handlar så mycket om yta, men vi tycker att det är så viktigt, och det har vi sagt liksom från Ångestpoddens första början, att det behöver inte vara antingen eller, liksom så här, antingen är det djupt eller är det bara ytligt, utan man måste kunna blanda de båda komponenterna.
Ja, men verkligen, och också, alltså vi pratade ju om det här introt nu, men det är ju som sagt idag när ni lyssnar på det här världsdagen för psykisk hälsa.
Yes.
Och detta har ju vi verkligen tagit avstamp i tillsammans med Kicks, genom att nu på morgonen, torsdagen den 10 i 10 ha ett frukostevent där vi, ja men vi har ju velat bjuda in personer i medie- och sociala mediersfären som vi tycker är bra på att liksom prata öppet om de här frågorna, som bidrar till att de här normerna för hur man ska vara, att de förflyttas.
Dessutom så har ju Kicks ett initiativ som vi tycker är helt otroligt, nämligen någonting som heter Share, och det är ett praktikprogram som de tillsammans med Tjejzonen har startat för att låta unga kvinnor mellan 18 till 27 år som har mått väldigt dåligt eller kanske mår väldigt dåligt och som inte har haft möjligheten att liksom, ja, men påbörja en utbildning eller man kanske får toppa av sin utbildning på grund av sin psykiska ohälsa, man kanske inte har lyckats liksom skaffa jobb, eller så kanske man har jobbat men blivit sjukskriven och sen känner att man vill liksom slussas in på ett sätt på liksom en ny arbetsplats, och också har tänkt att man kanske vill arbeta inom skönhetsbranschen liksom. Då ger Kicks dem en möjlighet att göra det här via det här praktikprogrammet, och det bara älskar jag.
Nej, men det gör verkligen jag med, och jag älskar ju Tjejzonen också.
Ja.
Tusen tack Kicks.
Och idag ska vi prata, alltså det här ämnet har väl liksom genomsyrat anledningen till varför vi startade Ångestpodden, i alla fall för min del från första början. Men vi har egentligen aldrig pratat, gjort ett helt avsnitt om det här liksom.
Vi har ju pratat om att vara anhörig i liksom många former. Vi har ju pratat om att vara barn till en psykisk sjuk förälder, partner, syskon. Men Vi har snuddat vid det i ett skitgammalt avsnitt, men där var ljudet kast.
Så det behöver ni inte lyssna
på. Nej, exakt. Om att vara liksom anhörig i form av kompis. Alltså att ha en vänskapsrelation där psykisk ohälsa då kanske har en stor del. Precis. Eller så här, en stor del, men liksom där det finns med. Mm. Helt enkelt.
Mm.
För vi inser att det är så många av er som har det.
Ja.
Och herregud, det är för fasen någonting som har präglat vår vänskap jättemycket.
Precis. Vi har ju också, alltså du har ju också varit nära anhörig eller liksom nära vän med liksom någon som har mått väldigt dåligt.
Verkligen.
Så att du vet ju hur det är liksom både och.
Nej, men igår sa jag till dig att jag bara, gud, det här känns lite som ditt avsnitt.
Mm.
För att du har liksom stått mig så nära från alltså dagen jag drabbades av min panikångest liksom. Mm.
Det har jag gjort.
Och sen har du alltså varit med i allt fram tills idag när vi sitter här med en GAD-diagnos på plats.
Ja.
Men liksom att du på något sätt har, alltså jag kan ju verkligen känna så mycket att jag vet ju inte liksom vem jag skulle vara eller hur någonting skulle ha gått till om jag inte hade haft det i mitt liv.
Nej.
Alltså jag blir helt rörd liksom. Nej, men alltså det, så är det ju verkligen. Och för mig är det bara så tydligt vad liksom, alltså vad vänskap betyder.
Mm.
Alltså hur extremt viktigt det har varit för mig.
Mm. Ja, och jag vill typ göra det här avsnittet också för att, alltså det finns ju liksom ingenting som jag heller tycker är viktigare än liksom en vänskap. Att inte liksom vända ryggen eller att liksom på något sätt så här ge upp någon som mår väldigt dåligt.
Mm.
Men för den sakens skull så vill jag också liksom prata om hur man, alltså jag vill liksom inte att någon ska tro att det på något sätt är enkelt.
Nej.
Att vara liksom bästa kompis för någon som mår skit. Att det på något sätt har varit jävligt enkelt för mig, bara för att vi har den här podden och som att jag är någon sorts så här heliga Birgitta som alltid bara finns och stöttar.
Nej, nej.
För att ja, jag gör det, men det är inte alltid enkelt.
Nej,
precis. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg, för att det är i de stunderna när man känner att så här, fan vad det här är jobbigt.
Mm.
Så man typ ibland kan tänka så här att jag är den enda som, inte att så här, jag är den enda som stannar kvar, men att man tänker typ så här att man lite sätter sig själv i liksom, ja, men man sätter sig inte själv först.
Mm.
Och det är värt alla gånger, men det är inte alltid enkelt liksom.
Nej, för ibland kan jag tänka att det låter så enkelt. Alltså förstår du, när det pratas om så här, alltså, ja, men du ska alltid stötta, du ska alltid finnas där. Och jag vet till exempel att vi pratade om det med Marie Niljung som gästade oss, som pratade om att båda hennes föräldrar hade dött i självmord. Och att hon liksom, när hennes pappa var sjuk till slut, inte orkade mer.
Mm.
Och att folk hade såhär, va, hur kan du vända honom ryggen? Mm. Men att såhär, det kan låta så enkelt att finnas där och stötta någon, men det är inte...
Det är jättetärande.
Ja, alltså det tar så mycket.
Mm.
Sen beror det ju på i vilken mån alltså man finns där för någon. Är man det enda stödet?
Mm.
Alltså det kan man inte vara.
Nej.
För det orkar ingen med.
Nej.
Det och fixar det, du liksom några veckor.
Nej, men och det blir ju på ett sätt kan man liksom prata så här generellt om det här, men det är ju också jättesvårt för alla situationer ser ju så olika ut. Det beror ju på hur man själv mår, på vilket sätt man är den som stöttar. Det kan ju vara som partner, och nu ska vi prata liksom om det som i vänskapsrelationer, men det kan ju vara så att man är jättenära vän och partner samtidigt. Mm. Alltså att man är den enda som finns där på något sätt.
Verkligen.
Och alla situationer kan ju se väldigt olika ut. Jag menar, vår vänskapsrelation blir inte heller helt typ så här normal, eftersom, nej, du och jag bor tillsammans.
Ja,
så det blir lite, det blir inte helt liksom så här, ah, men det här är den normala vänskapsrelationen, för de flesta bor ju inte med sin bästa kompis.
Nej, men alltså, kan du liksom minnas när du började förstå att jag mådde dåligt?
Ja, det minns jag, den gången när vi var på akuten och du hade fått panikångest då ju.
2013.
Ja, som var detta, väldigt fysisk. Och jag och din kille Emil och din pappa kroppar stod utanför det här rummet där du var med en läkare och din mamma var ju där inne också, men vi hörde ju allting ut liksom, för att dörren stod typ på glänt. Och han sa bara, men ja, men alla prover ser bra ut liksom. Man bara, ja, det har jag vetat att de ska göra, för det har de ju gjort alla andra gånger vi har varit här nu liksom, de senaste åren. Och han typ, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, bara, men jag tror du har panikångest, eller ja, jag tror, han frågade mig typ, har du det med stressen och så här, är det mycket liksom. Och då minns jag, då hade vi precis flyttat till Stockholm och du hade ju distansförhållande och jag trodde då på något sätt att du hade flyttat till Stockholm för att du och jag hade bestämt det, men att du egentligen ville vara kvar hemma i Karlshamn hos Emil. Så där var där liksom, vilket kanske också är lätt hänt, om man vill bara se så här lösningar.
Ja,
så att jag lite så tillskrev dig, vilket jag kommer ihåg att du blev arg på mig för det, och jag förstår det, men jag tillskrev ju dig de känslorna då, att så här, men Ida, det är ju för att du av typ har flyttat till Stockholm, du vill egentligen vara med Emil och du behöver inte liksom, jag kan bo i Stockholm själv, det är lugnt. Och du bara, men jag vill ju det också, du kan liksom inte.
Nej, alltså, för det minns jag också tydligt, att jag bara såhär, gud, eller vad vill jag? Att jag kände liksom den här, alltså jag hade liksom längtat till Stockholm så länge och var liksom så fast besluten om att såhär, jag och Emil kommer fixa ett distansförhållande, det är inga problem. Och att det vacklade jag verkligen inte alls i på något vis, men det som hände var ju bara så här, jag fick panikångest, jag började tycka att mina prestationer var så jävla viktiga och värdefulla och också att de utgjorde min persona liksom.
Ja, men det hade du ju egentligen känt ju och agerat på väldigt långt innan. Jag vet, det är bara som att jag tyckte att jag såg en lösning på varför du mådde dåligt och så här, en enkel lösning på hur du kunde bli av med de problemen. För att så här, jag visste ingenting om panikångest eftersom vi inte hade lärt oss ett skit om det i skolan.
Nej.
Så jag tänkte bara så här, ja, alltså jag kan säga, visst, det kanske är för att liksom vår första kontakt med psykisk ohälsa ju var redan i åttan när Frida, som ni vet, har gästat podden. Vår gemensamma bästa kompis fick bulimi. Alltså, jag har aldrig tyckt att det på något sätt har varit jobbigt att prata om liksom mina vänners psykisk ohälsa. Jag har aldrig liksom så här bara, men jag känner kanske att jag ska säga att Ida är hemma på grund av något annat. Alltså, nej, jag har aldrig tyckt att det har varit jobbigt på något sätt, eller så här bara, nej, men oj, ja, nu har du panikångest, men nu får vi bara lösa det här på något sätt. Alltså, ja, vet, så här, jag har ändå tyckt att det har
varit, att du hellre skulle vilja säga, är det hemma från feber?
Ja, precis.
Alltså, nej.
Eller så här, bara säg till dig att så här, men nu får vi lösa det liksom. Alltså, jag tror att jag har varit mer då. Alltså, jag kommer ihåg att jag typ hade lite så svårt att acceptera. Du började ju liksom i KBT, och då kommer jag ihåg att liksom KBT handlar ju liksom inte om att gräva i något sånt så här innersta liksom, och bara hitta någon så här utlösande orsak till varför du har fått panikångest, som kanske typ hade hänt i barndomen.
Alltså, KBT handlar ju om att så här ser situationen ut, hur ska vi ta oss därifrån?
Ja, och nu ska du utsätta dig för allt som är jobbigt för att du ska lära dig att förstå att det inte är farligt.
Exakt.
Men eftersom, och där jag klandrar liksom ingen för det, men i min värld handlade det ju liksom psykologi och hur man var som person bara om hur, alltså, allting hade varit förr. Att såhär, ja, men jag är så här för att jag har levt mitt liv så här. Det är så här jag är uppväxt liksom. Ja, men typ arv och miljö, bara liksom miljön från när man var liten, typ att allting hände. Man formas bara mellan då, typ så här 0 till 5 år typ. Ja. Så jag hade typ lite svårt att acceptera när du då kom och sa, vi ska inte gräva i någonting. För jag bara, jo, för det måste finnas någon bakomliggande anledning.
Men det,
liksom,
det vet ju att min mamma också, min mamma var med första omgången jag gick i terapi, var hon med en gång, och hon var ju liksom så här bara, alltså har vi gjort något fel typ? Ja. För alltså det var väl hennes bild också. Mm. Och psykologen bara så här: nej nej, alltså vem som helst kan få panikångest. Ja, vem som helst kan bli förkyld liksom. Ja. Hallå.
Mm.
Det är inte, det behöver inte handla om någonting från barndomen eller, eller ett trauma. Utan vem som helst kan liksom drabbas av det här.
Ja.
Det är som att hjärnan programmeras fel för att man tänker negativt. Mm. Och att man tänker negativt kan bero på en miljon olika saker.
Precis.
Eller hur liksom man tänker, eller alltså hur det sen då påverkar vad man gör och sen också känslorna liksom. Mm,
precis.
Så det tror jag med är väldigt, väldigt vanligt att man bara såhär, att man som anhörig, alltså det vill man ju själv med, det har jag också velat när jag har mått dåligt, men när man mår riktigt jävla dåligt, som jag har gjort i perioder, då skiter jag i varför det är så. Jag vill bara bort därifrån. Mm. Jag vill inte må så här. Och I don't care om det har varit att jag har varit utsatt för ett trauma och behöver bearbeta det. Eller om jag har drabbats av en depression som varannan människa i världen någon gång gör i sitt liv. Där och då vill man ju bara bort.
Mm.
Men sen när man liksom så här, blir liksom lite... När man börjar må lite bättre, då kan jag också vara så bara, varför hamnar jag här, varför? Och så här, varför hamnar jag här om man har mått dåligt många gånger, i många omgångar? Det kan ju vara jävligt sunt att ta reda på. Men att så här, det behöver inte finnas den här utlösande faktorn. Men jag tänker att det är den bilden vi har i samhället av psykisk ohälsa.
Precis.
Att så här, den mår dåligt för att frugan har lämnat.
Ja.
Det är mycket på jobbet. Mm. Det, alltså du vet så här, att det alltid ska vara det här konkreta som vi kan peka på.
Mm.
Så vi kan visa att detta har hänt.
Ja.
Men när det då inte finns det, så måste det ju också bli alltså en frustration av att stå vid sidan om och bara, men va?
Mm.
För att vi vet inte.
Bra, liksom. Ja, det blir ju den här bara, men du har ju allt. Du som är älskad och både vänner och pojkvän och liksom alltid liksom ändå fått uppmärksamhet och liksom haft det bra i skolan. Alltså du vet, man fattar ju liksom inte. Alltså det kan ju verkligen bli en frustration i det. Sen såklart att vårt arbete har hjälpt till svinmycket.
Jo, men nu menar jag ju innan. Liksom.
Ja, men alltså så här, men i hur jag har stött dig alltså genom åren, för jag har ju fått en helt annan insikt om hur vanligt det är att må skit liksom. Och ju hela den här med att man inte alltid behöver komma med massa kloka svar liksom.
Men har du, jag älskar att det blir att jag intervjuar dig, men har du ofta känt att du inte vet hur du ska bete dig kring mig när jag mår dåligt?
Alltså det är typ både och. Det blir typ så här, alltså när det är som allra sämst, då är det ju som att man som nära vän, alltså alla runt omkring dig säkert blir det ju, går ju liksom också bara in i ett så här dag för dag.
Mm.
Alltså nästan timme för timme. Det är klart att det är inte riktigt minut för minut, för att för mig blir det ju mer att, ja, men jag vill ju verkligen bara att du ska släppa allt annat och bara tänka på dig själv. Jag kan ju däremot bli jävligt arg på dig när du inte gör det, när du mår dåligt.
Mm.
När jag har sagt typ så här till dig, ja men okej, nu mår du skit den här veckan, släpp allting med jobbet då, för det är ändå ganska lugnt, jag tar allt. Så kan du ändå komma och säga, vi måste göra det och det och det. Ja, fast inte nu. Inte den här veckan liksom. Då kan jag ju liksom bli arg på dig.
Ja, jag skäms också över mig själv när jag gör så. För att du vet, jag blir så här, men har du inte lärt dig mer, måste du vara i så här prestationens klor ändå?
Då blir alltså, det ju så jävla tydligt att du är en prestationsmänniska.
Verkligen. Alltså att jag inte kan, alltså så här, att det första jag tänker när jag mår bättre är inte så här, gud vad skönt,
nej,
nu vilar jag, nu kan jag liksom, vad skönt det är att kunna vila i sängen utan spänningshuvudvärk
idag
och bultande
hjärta. Idag kanske jag till och med orkar gå en promenad.
Ja,
liksom.
Att det som direkt hjärnan bara så här börjar med är bara, jag har en to-do-list och bocka av mejlen. Typ.
Ja,
alltså precis. Det är så jävla oroligt. Men,
men då blir det ändå som att man går in i något, alltså men typ dag för dagen då. Däremot har jag ju liksom tänkt när det har varit som allra sämst, jag vet ju att det liksom kommer gå över, för det har du ju gjort innan, men när du har varit som allra mest rädd liksom och så här, ja men jag tänk så är jag en av få utvalda som alltid kommer vara kvar i den här skiten nu, där det aldrig kommer gå över, det har jag ju också tänkt. Mm. Alltså så här, ja, vad skulle hända med vår vänskap om det här skulle vara en period som är flera år?
Mm.
Sen vet jag ju att det inte händer.
Nej.
Alltså, och det läste jag också på någon sida så här, inför det här avsnittet, att det är typ det allra viktigaste att komma ihåg, att så här, när människor mår dåligt så är det, vilket ju inte är så lätt för dig heller att så här, just göra den här isolera dig, för vi bor i samma mm. lägenhet, så det är lite svårt för dig att isolera
Nej,
dig
men det
från
är ju
mig.
Tacksamt.
Ja, det är ju skitbra.
Ja.
Men att så här, ja, men det är många som liksom tappar kontakten med sina vänner, eller också många som när de mår väldigt dåligt kan de bli personlighetsförändrade, vilket gör att man då inte känner den här vänskapliga känslan Nej. Mellan varandra, för det är en mm. annan person. Men att man måste liksom komma ihåg att alltså, den här vännen kommer komma tillbaka som den personen som du lärde känna och som du är vän med när personen har kommit ur sitt dåliga mående.
Ja, men verkligen.
Så att det finns liksom ingen anledning att bli liksom arg eller haka upp sig på saker som personen kanske gör i det dåliga måendet, för att det är ju inte din vän som gör det.
Nej.
Sen är det såklart inte för den sakens skull om någon mår skit och Nej. Beter sig som ett jävla rövhål.
Det var det jag skulle säga.
Ska man ju såklart inte acceptera det.
Alltså, så brukar jag tänka, att jag kan känna, eller jag har ju känt när jag har mått skitdåligt, när jag fick min första depression exempelvis sommaren 2016.
Mm.
Då kände jag ju bara så här, måtte det inte hända något jobbigt i Sofies liv, mm. för jag kommer inte kunna finnas där.
Nej.
Och den, alltså det kan ju vara en sån satans stress.
Mm.
Sen tror jag att om det hade gjort det så hade jag funnits där mm. ut efter min förmåga.
Mm.
Men att känna, för att när man mår piss så känner man sig ju nedsatt på alla plan. Mm. Att så här, jag kan inte vara, jag har inte lika mycket energi, jag orkar inte hålla låda liksom. Alltså så här, jag orkar inte vara den personen jag är van vid att jag är.
Nej.
Och därför rimligtvis orkar man då inte heller kanske finnas där i den utsträckningen som man hade gjort om man var
frisk.
Mm. Men hade det väl hänt något så tror jag att man hade funnits där ut efter sin egen mm. förmåga.
Mm.
Och att så här, man hade jävlar i tagit sig ur det också. Mm. Men det kan vara sådana katastroftankar jag tänker i min vänskap, att så här, ja, fan, alltså jag kan inte finnas där nu om det händer något typ.
Mm.
Och också att jag...
Men det blir ju en stress för mig också. Alltså när du har dina värsta perioder, det har jag ju också tänkt. Vad fan skulle vi som mm. vänner göra om det skulle hända mig också någonting nu?
Om du med skulle gå in i depression?
Ja, eller om det skulle hända något med mina föräldrar, med min lillebror. Mm. Som ju, alltså vad som helst kan ju hända.
Precis.
Vilket kan göra att jag när som helst kan hamna i sån jävla kris.
Ja.
Och då, den tanken har ju slagit mig också, ja, såklart. För att man, vilket är väldigt, alltså, lätt hänt tror jag. Och som, det är den rollen man typ kan bli, alltså det här kommer ju kanske låta hårt, men jag tänkte att så här, det är det här, jag tror att andra som har varit i samma situation som mig kommer tycka att det är skönt att någon säger det liksom, för att man kan bli lite trött på att vara den som aldrig mår dåligt. Mm. Alltså det låter ju helt sjukt. Så här, det är klart som fan, jag är så tacksam att jag inte har lidit av psykisk ohälsa på det sättet. Eller så här. Men det är när man alltså alltid finns där, så kan man bli lite trött på att alltså folk räknar med mm. att jag kan få dig att må bra. Alltså du vet, så här, bara, men liksom Sofie, du är så bra stöttepelare. Ja, men om jag fucking inte orkar vara en stöttepelare, ja, den här gången då. Alltså så här, utgå inte från att jag pallar det jämt. Nej. Sen fattar jag att ingen gör det, men det är typ så man kan känna ibland mm. att så här, bara, men gud, du är så bra lyssnare liksom, och så här, men jag orkar inte lyssna mer just nu. Alltså
samtidigt som att det ju är en otroligt fin egenskap,
ja,
att någon
det
ser
det.
Dig
så. Alltså, det jag säger nu, det är saker jag har tänkt, det är liksom tankar som har passerat i mm. mitt huvud. Det här är ingenting som liksom genomsyrar någonting, ett mående som jag har eller så här, men jag bara kände typ att så här, hur ska vi göra det här avsnittet mm. för att det ska kännas så ärligt som möjligt, för jag vill inte att det här avsnittet ska bli bara det här ska du göra. Jag har en lista också som jag ska läsa upp för anhöriga liksom. Men så här, det ska inte bli den här, bara finns där och lyssna.
Nej, alltså, för att,
så här, det
inte.
Har alla som har lyssnat på det här avsnittet, som kanske har satt på det här avsnittet för att man är i den här situationen. Ni har redan läst om tipsen, jag vet.
Precis.
Så jag tänker liksom inte...
Men har du känt någon gång att du liksom inte pallar finnas för mig? Gud, det här så jävla...
Det låter... Nej, alltså... Nej, det har jag inte. Men jag har tänkt... Tänk så pallar jag inte mer.
Ja, jag fattar.
Jag har inte...
Det har jag med tänkt.
Ja, eller tänk när jag inte orkar mer.
Precis.
Alltså, för nu känns det typ på ett annat sätt, bara för att vi precis har fått reda på att du har GAD.
Mm.
Men innan du fick den här diagnosen, som ju inte alls länge sedan, då kändes det ju alltså lika hopplöst som det nu har känts för dig, har det känts för folk runt omkring dig också.
Mm.
När det hela tiden bara blir samma sak igen. Mm. Och ingen vet varför. Alltså, jag har ju med bara såhär, vad fan beror det på? Jag fattar inte. Alltså, och jag har ju också, vilket jag tror är jävligt viktigt om man liksom ska orka, vilket man ju vill, finnas där och lyssna och försöka förstå, och också för att få energi till att, ja, men kanske själv söka runt lite. Uh-huh. Eller liksom, ja, men bara liksom fundera och försöka förstå, att man har andra människor i sitt liv som inte har någonting med vår vänskapsrelation,
ja, verkligen,
att göra. Alltså, jag har vissa vänner liksom, eller så här, ja, med familjen såklart också, men de är ju ändå en del av ditt mående, för vi bor tillsammans och du är ju nära mina föräldrar med.
Mm,
men så här, att jag tror det är jätteviktigt som, ja, men bästa vän eller vän, att man har andra människor i sitt liv som inte har någonting med den här vänskapsrelationen, det där psykisk ohälsa är med, att göra.
Ja, och också att så här, alltså, något som jag tänker är så jävla viktigt,
mm,
som vän, som jag vet har varit viktigt för mig alla gånger jag har haft någon nära mig som har mått dåligt,
mm,
det är att jag måste få prata om det med andra, mm, utan att det ska ses som att jag snackar skit.
Precis.
Eller som att jag så här, liksom vill baktala, för, mm, man måste ventilera.
Ja.
Om det är till en annan vän, om det är till sina föräldrar, om det är,
eller till det, en, det kan ju vara till en professionell också.
Ja, herregud. Det är, alltså, jag tror att det är liksom en av de viktigaste delarna. Mm. Det tipset tror jag man glömmer. Men, mm, att så här, prata med någon helt annan om, mm, det här. Om att du stöttar någon just, mm, nu.
Precis.
Prata om det.
Mm. Och att du har personer i ditt liv som liksom bryr sig om dig,
ja,
primärt. Liksom. Alltså, jag kommer ihåg första gången liksom mamma frågade mig, sa, men hur mår du?
Mm.
Det var någon sån period för länge sedan när du mådde jättedåligt. Liksom. Mm. Och jag bara så här, fan vad sjukt att du frågar det. För det har varit som, jag har knappt tänkt på det själv. För, mm, att man gör inte det när någon som man bryr sig om så mycket mår dåligt. Så är det liksom inte på något sätt, just där och då är det inte viktigt hur man själv mår. För man vill ju bara att personen man liksom älskar och man saknar ju på något sätt. Jag har ju verkligen saknat min bästa kompis Ida,
mm,
när du har mått som sämst, för du har ju inte varit där då.
Nej.
Alltså det är ju liksom på något sätt som natt och dag när du har de här perioderna där det har varit dåligt och när det är bra igen. Då, jag kan ju ha till och med tänkt på, just det, nu alltså så här,
nu mår hon jävlar.
Nej, men du vet när man har det här första innerliga skratt för någonting, man skämtar om någonting liksom,
mm,
det första skrattet efter en period när det har varit skit,
ja,
är ju, alltså den känns ju verkligen, det känns så innerligt,
mm,
för man bara, nu är vi tillbaka igen liksom, mm, det är ju som att vänskapen på något sätt sätts lite på paus,
verkligen,
alltså man går ju in i något sånt krisläge liksom.
Ja, men det gör man ju, mm, alltså så är det ju,
mm. Men, och bara på tal om så här krisläge med, som jag också läste lite om nu innan och som jag med har tänkt, att det är en jättestor skillnad på att vara vän och ha liksom att psykisk ohälsa präglar en vänskapsrelation och att du blir någon som tar hand,
ja,
om din vän.
Jag skulle faktiskt fråga dig det här.
Mm.
Har du känt en lättnad i att jag har gått i terapi?
Ja, gud, ja.
Att jag har haft en psykolog,
ja,
alla gånger när jag har mått piss? Och att jag ganska fort har sökt hjälp.
Jag tror att det har ju varit en anledning till varför man själv har stått ut och liksom alltså lyssnat och försökt komma fram till vad det kan handla om och också alltså stått ut i de perioderna när det har varit dåligt och sett ljuset och vetat att det liksom kommer bli bättre för att du ju har sökt hjälp.
För jag tänker liksom så här att du, mina föräldrar och min kille, ni är liksom närmast mig eftersom så här, du och jag bor fan i mig ihop. Ja. Vi är liksom på varandra hela tiden. Mm. Men liksom att för er, även om ni är närmast mig, behöver ni aldrig behandla.
Nej, precis.
Alltså det är det, alltså att vara närmast någon och det, that's it. Det finns ingen att behandla, det finns som behandlar, det finns ingen som är utbildad utan det är bara jag. Det är en sån jävla pass för en anhörig och det tror jag att man som person som mår dåligt eller har ångest, det kan man aldrig kräva, man kan aldrig räkna med det. Och det kommer i längden skada relationer för livet. Mm. Alltså därför är det så viktigt att man tar ansvar för sitt mående.
Mm.
Och sen är det också så här, det är skitsvårt i ett land som ser ut som det gör idag. Ja. Där köerna är milslånga. Men för mig handlar det om bara jag vet att någon står i kö då.
Mm.
Precis. Alltså så här, att personen som är sjuk gör sitt yttersta på sin kant för att få en behandling och bli frisk.
Mm.
Då blir stödet på något sätt något helt annat. Ja.
Och också liksom, alltså, så här, om någon, om du har någon i din närhet som kanske har liksom återkommande depressioner kanske, och den här personen kanske har barn, då är du ju som vän, alltså det kan vara livsavgörande att du som vän erbjuder dig att kanske passa de här barnen, att hjälpa till med handling, alltså sådana saker. Men ja, det är också okej att du känner att du inte orkar. Jag har ju också skämts över att jag har känt att jag pallar inte en omgång till med Idas dåliga mående, för att så här, vem är jag att klaga när jag ju faktiskt mår bra, alltså du vet. Men jag har liksom känt, det kanske är för att vi bor med varandra liksom, när vi är här så är ju både din kille och dina föräldrar hemma i Karlshamn, så det blir ju jag här i Stockholm som är din närmsta anhörig, den som får följa med om du behöver åka till typ psykakuten, den som behöver berätta för alla som vi jobbar med här hur det ser ut nu, varför du kan inte följa med på något möte liksom, eller så här, men nu får ni ta allt bara med mig liksom, skriv inte i den sms-gruppen där Ida med, för då blir hon stressad över det liksom. Alltså jag har ju kunnat skämmas över att jag har känt att det har varit jobbigt, för att så här, men vad fan, det är väl ingenting att jag tycker det är jobbigt jämförelse med hur piss Ida mår, så därför kan man känna lite liksom lite skuld i att de känslorna kommer till en. Sen alltså återigen, det är ingenting som jag känner 90% av tiden, kanske 10%. Men de har ju kommit, de har ju, alltså de tankarna har ju ändå kommit liksom.
Men har du varit rädd, alltså för liksom vad som ska hända mig? Alltså då menar jag inte att jag ska dö, eftersom jag aldrig har haft självmordstankar eller liknande. Men har du varit rädd, alltså rädd för mitt mående liksom?
Alltså ja, det är klart jag har, alltså att jag ens funderade på det, fast men jag funderade på hur jag skulle säga liksom, för att alltså i min värld så har jag i de liksom den mesta av tiden vetat att det kommer lösa sig. Alltså vetat att så här, men det här är bara en period nu som liksom också snart har vi redit ur den här liksom, och ännu mer nu om du skulle få en sån period. Bara, men nu är det liksom din gadd som har skenat iväg här, nu är det ett nytt sånt skov liksom. Alltså, men jag har ju mera varit förbannad över hur saker och ting har tagit sån jävla tid.
Alltså det, precis, att stå vid sig, det ska man ju verkligen komma ihåg, i en vårdapparat eller i en vårdkarusell där saker och ting inte funkar, det drabbar ju inte bara den sjuka, utan det drabbar ju familjer, vänskapsrelationer, alla anhöriga.
Mm. Och jag tänkte ju, alltså innan du fick din panikångestdiagnos, alltså att du har panikångest, alltså alla dessa jävla vändorna in och ut på sjukhuset.
Det är det jag menar.
Och det fanns liksom, alltså det blev så provocerande på något sätt när, alltså så här, i stunden, ja men du säger att du var på sjukhuset, du smsade mig, ja nu har vi tagit prov här på, för det, detta och detta och detta, vi ska vänta här nu 30 minuter. Alltså jag satt ju och hoppades att det skulle vara någonting som förklarade ditt mående, medans du hörde av dig och bara, nej det, allting var bra, och var glad för det då, du var ju lättad, för förmodligen så hade du ju redan då också lite hypokondri liksom, utan att någon visste om det, att så här, åh nej det var ingenting, och jag bara sa, nähä, okej, varför är du då på sjukhuset, alltså det är klart att jag tänkte så här, men alltså, känner hon efter eller, alltså vad fan är det frågan om liksom, alltså det blev ju mer skitjobbigt, men det har man ju också förstått att så här, alltså psykiska sjukdomar, allt sånt som inte går att se på och riktigt ta på, det blir med att liksom det är svårt i början som anhörig att förstå hur det känns liksom. Alltså på ett sätt så tror jag att jag har mer förståelse för att vi har bott tillsammans, alltså jag har ju, det går inte riktigt att förstå de här mörka perioderna om man inte är med den personen typ 24-7.
Nej,
alltså hade vi bott i en varsin lägenhet så hade jag fortfarande inte fattat, haft riktigt samma insikt som jag har idag.
Nej.
För att det går inte, nej men det går inte riktigt att fatta det, tror jag.
Men nej, jag håller med. Men något som jag tänker också som är så jävla viktigt att prata om i liksom vänskapsrelationer, det tror jag är att man har liksom en bild, det som du var inne på innan, av att den här vännen ska vara någon jävla liksom superhjälte som exakt vet vad hen ska säga för att liksom lindra. För mig då, som kan liksom bara tala ifrån att ha mått jävligt dåligt och vår vänskap som har betytt allt för mig då, det är liksom att det handlar inte om att finnas där, alltså gud, hur ska jag uttrycka det här, alltså det handlar inte bara om att finnas där och så här säga rätt saker. Nej. Eller peppa mig. För mig handlar det mest om att finnas där emotionellt, att jag märker att så här, det är liksom värt 10 000 gånger mer att du känner med mig än att du vet vad du ska säga.
Jag läser faktiskt,
till mig.
Ja, men jag läser faktiskt vår kära vän Christian Dahlström. har gjort en lista på lite så här, det här är liksom lite ändå tips på vad man som anhörig kan tänka. Då var ett av tipsen att läsa på. Och jag tycker med det är ett bra tips att så här, försök ändå göra sig lite grundligt allmänbildad om vad typ psykisk ohälsa är. Men jag kan också tänka mig att, och vilket jag därför typ har undvikit och som har varit skönt för mig, men jag tycker inte att man liksom ska, jag ska inte som vän behöva sitta och läsa och lära mig allt nu om GAD liksom. Det jag behöver lära mig är det du berättar för mig. Och för hade jag kommit och sagt, du, nu har jag läst en sak om GAD här. Alltså då kan jag bara tänka mig hur oerhört provocerande det blev, för du vet redan din GAD. Alltså du känner redan din GAD. Så varför ska jag komma med, alltså det är inte min uppgift som vän att komma med massa handfasta tips till dig. För det ska du få av din psykolog och det du själv läser på och lär dig för att du ska lära dig hantera din GAD liksom. Jag ska inte som vän, alltså vill du göra det som vän, men jag har inte gjort det. Alltså jag har liksom, där har jag varit så här, nej men jag vill inte läsa på och lära mig massa mer än det du redan berättar för mig. Det räcker liksom. För det viktigaste tror jag är att man lär sig att bara lyssna. Ja. För det är skitsvårt.
Ja men exakt.
För när du börjar lyssna i början så är du ändå så här, åh du vill ändå verkligen komma med handfasta tips och bra grejer och du vill göra dina egna analyser och så här. Alltså man måste typ öva på att bara lyssna.
Ja det tror jag med.
För det är skitsvårt att bara sitta och lyssna och sen inte typ ge någon feedback.
Nej men exakt,
det.
För man tror att det inte är tillräckligt när det är så jävla tillräckligt. Ja. Men jag tänker med, alltså Suicide Zero har en jättebra lista med massa olika tips och jag tänker att jag ska ta några för att vi kan ju så här verkligen få de här frågorna. Alltså det första är ganska så här grundläggande, att vad gör jag ens om jag misstänker att någon i min närhet mår psykiskt dåligt? jag tror att många som misstänker det inte gör någonting.
Ja.
Och det är ju den största faran.
Ja.
Alltså av alla. Mm. Att man misstänker och så tänker man att nej men tänk så är det inte så.
Ja, vad pinsamt.
Ja, precis. Gud, jag kan kränka den överlag. Till och med.
Ja, precis. Det blir en kränkning.
Men att man så här, att man, jag tycker att det bästa då det är att börja med att uttrycka sin oro.
Mm.
Att så här, jag blir jätteorolig. Jag har tolkat det så här.
Mm.
Och jag vill bara veta att även om du inte vill säga någonting nu så... Jag finns här om du vill prata.
Mm.
Då lyssnar jag jättegärna. För jag är orolig för dig.
Mm.
Att man verkligen uttrycker den oron som man känner. För att så här, det är ju bara av omtanke.
Mm.
Och sen vet man aldrig hur den här personen reagerar. Men jag tycker det är viktigt att, att kanske inte direkt bara, men hur mår du egentligen? Utan att börja med att faktiskt berätta att jag är orolig, jag har oroat mig för dig.
Precis. Man berättar om sin egen tolkning av situationen bara liksom. Men vi kan ju värva lite här, för jag har ju Christians lista.
Ja, men det är det jag tänker.
Han har ju då en sida som heter vadärdepression.se. Mm. Så det är där den här listan finns. Men en annan punkt på den här listan då, förutom att läsa på, det är till exempel att försöka hålla kontakten.
Mm.
Det är ofta det mest grundläggande och viktigaste.
Mm.
Sen är det såklart skitsvårt om din vän som mår väldigt dåligt allt mer börjar isolera sig.
Ja.
Och då är det liksom viktigt att du inte tar på dig något sånt, något sorts ansvar i att ni ska fortsätta hålla kontakten. Alltså du kan ju visa att du finns där. Alltså rätt så många gånger. Du kanske liksom kan skicka lite sms även om du inte får svar, så förstår ju du att personen svarar ju inte av den anledningen att hen mår skitdåligt liksom. Men om du har gjort försök på försök på försök på försök och din vän bara sluter sig mer och mer, så kan inte du göra mer. Alltså det är inte ditt ansvar.
Nej.
Alltså jag tror det är så jävla viktigt att som vän inte lägga liksom för mycket ansvar på sina egna axlar, för då det kommer sluta med att man själv mår så jävla dåligt.
Verkligen.
För det är inte ditt ansvar. Du är ju bara vännen som ska visa att du finns där, och vill du prata så finns jag.
Ja.
Men du kan inte tvinga fram någonting.
Också nästa här då hos Suicide Zero.
Mm.
Det är, när är då egentligen det rätta tillfället att prata med en person?
Mm.
Det tror jag att många kan tänka att så här, men gud, när ska jag ta det här och hjälp och så här. Och det är liksom som de också skriver och som jag tänker är att det kommer inte liksom finnas ett så här givet tillfälle. Det enda jag tänker är att man kanske inte ska ta det här samtalet inför andra personer.
Nej.
Utan så här, det är ni två liksom. Men också att man, ja men verkligen som vi sa innan och som du sa, att så här, mår någon dåligt, vill inte den att du ska komma där med en massa tips eller så här försöka övertyga om att det är inte så farligt detta.
Utan har du testat träning?
Ja, precis. Utan att så här, bara lyssna.
Mm.
Och som vi sa, det är tillräckligt.
Mm. Verkligen. Ja, men det var ju också en punkt på Christians lista här, att lyssna. Sen är det även att prata öppet. Att dels prata öppet om psykisk ohälsa är stort, så att liksom, ja men om jag då ska göra det, så känner ju du också med mig då att så här, nej men okej, det här kan vi prata vitt och brett om. Det blir ju lite så här, det är klart som fan att du och jag gör den eftersom vi har den här podden, men om du sitter nu och lyssnar på det här som vän och ni är ett vänskapsgäng, typ aldrig har pratat om psykisk ohälsa, så kan väl du vara den som börjar prata om det någon gång. Ni kanske sitter på en middag, du och alla dina vänner, och du vet att en av dina vänner mår skit, då kanske du själv kan börja prata om någon ångest som du har upplevt, så att det är inte personen som i fråga som mår sämst behöver ta upp det, utan du är den som öppnar upp för det liksom. Och visar att så, det här kan vara lite nice att prata om till och med, för det är jävligt skönt också att du som vän alltså pratar om din kompis psykiska ohälsa med andra. Alltså så här, ja men så som jag har gjort liksom, att när du har haft perioder när du har mått dåligt och du inte kanske har följt med på något möte, så har ju vi båda varit väldigt tydliga med att säga att så här, det är klart som fan att jag ska berätta varför du inte är med på mötet. Och liksom bara hur, alltså ju fler gånger man gör det, desto mer märker man bara så här, det finns så mycket medmänsklighet. Du vet, alltså det har jag aldrig upplevt att någon bara, aha okej. Nej. Jag tror du Ida visste hur man skulle hantera ja. Ångest. Det är ingen som har reagerat så. Alla Nej. Är så bara, gud, hälsan är krya på sig. Liksom. Då ja. Inser man själv också att så här, ja, förmodligen har de personerna också någon erfarenhet av det här.
Precis.
På ett eller annat sätt.
Okej, här kommer en jätteviktig.
Mm.
Och det är, hur viktigt är det att ställa frågan, har du tankar på att ta ditt liv?
Mm.
Och Suicide Zero skriver då att så här, det är jätteviktigt att alltid inkludera det tankesättet, för om någon mår väldigt psykiskt dåligt eller går igenom en livskris, då kan det förekomma.
Mm.
Det är liksom långt ifrån i alla fall som det förekommer, det ska man komma ihåg. Men om det nu är så är fallet, så är det ju viktigt att fråga.
Mm.
Och så skriver de även så här, men okej, fast vad gör jag då om personen säger att jag har tankar på att ta mitt liv? Mm. Och jag vill läsa innantill, för jag tror inte riktigt att man vet. Då skriver Suicide Zero så här: man frågar vidare om tankar på hur, metoder för att ta livet av sig eller skada sig. Man frågar om personen någon gång varit nära eller tidigare har försökt att ta sitt liv och vilken metod som då var aktuell. Den skarpaste frågan i stegen blir att fråga om personen har gjort förberedelser för att ta livet av sig eller skada sig. Om svaret är ja på denna fråga ska man inte lämna personen ensam och inte gå med på att hålla tyst om situationen, utan istället tala med personen om att säkra situationen, att söka vård akut tillsammans, och om personen inte vill, ring 112.
Ja.
Det är jätteviktigt
att ha med sig. Jag tror också att man måste ha med sig, alltså, för det har jag ju med tänkt, att så här, du vet, om jag har tänkt kanske i perioden när du inte har gått i terapi, att så här, ska jag kanske jag kanske tycker nu att Ida borde gå i terapi igen, eller jag kanske tycker nu att Ida kanske inte borde sluta äta sina antidepressiva. Alltså, vet jag, man är så himla rädd för att kränka
ja.
Sin vän ju. Mm. Det är väl det sista man vill, att kränka en nära kompis. Men jag tror att även om personen i fråga blir kränkt i stunden, så kommer ju personen efter ett tag förstå varför man ställde frågan. Ska du inte prata med någon professionell? Eller har du tänkt på att börja äta antidepressiva? Eller så här, att personen i fråga kommer ju förstå efter ett tag att det bara är av omtanke. Jag tror att man på något sätt lite får äta upp att personen kanske blir lite kränkt i stunden.
Det tycker jag med.
Det är liksom, det kommer jag ihåg när Frida var sjuk också. Mm. Alltså, hon hatade ju när vi ställde frågan.
Verkligen.
Har du ätit idag?
Mm.
Alltså, när vi började bli riktigt så jobbiga. Bara, hur går det med maten?
Precis.
Har du ätit? Hur mår du nu? Alltså, hon ville ju verkligen inte prata, och det var ju så här, det var ju den värsta stunden på hela vår övernattning när vi skulle sova över den halvtimmen när vi typ hade utfrågning mot henne.
Mm.
Men så här i efterhand har hon ju förstått att vi bara gjorde det av välmening.
Verkligen.
Så jag tror också att man som vän, alltså, det är okej att bli lite tjuriga på varandra längs med vägen,
det
för det är också en del av vänskap.
Ja.
Alltså, det finns ingen vänskap som är äkta om man aldrig har bråk med varandra,
Nej.
Om man aldrig kan bli lite oense. För alltså, är du i en vänskapsrelation där ni typ aldrig bråkar eller oense, då är det någon av er som typ viker ner sig för den andra.
Ja,
man kan inte tycka
likadant.
Samma sak om allt.
Nej.
Speciellt inte om det är så i en situation att en mår väldigt dåligt.
Precis.
För då kanske man blir liksom, antingen blir man kanske jätterationell och bara tänker, nu ska vi bara lösa det här, eller så blir man orationell istället. Mm. Liksom. Alltså, ja, det är okej att det är lite tjafsigt längs med vägen. Det är liksom helt naturligt. Tro inte att vi sitter här och aldrig bråkar.
Nej,
med varandra,
alltså,
det händer.
Ja. Gud, alltså, Sofie, det här blev liksom verkligen lite privat faktiskt.
Mm. Men ärligt, jag tänkte liksom bara, hur fan ska vi göra det här avsnittet utan att det blir så här, ni bara finns där och lyssna.
Ja, precis.
För jag tror faktiskt att, alltså, ni som har lyssnat länge på podden, liksom, dels ni känner ju oss.
Ja.
Och jag vet också att ni vet så mycket om psykisk ohälsa.
Precis.
Alltså, alla de här tipsen liksom, som det är jättebra att bli påmind om dem, men de finns ju redan där.
Ja, det är liksom viktigt också att prata om vad fan som händer liksom.
Ja, jag har verkligen, och jag har kanske inte riktigt haft någon sån person, alltså, när du har haft dina perioder och du har mått skit liksom, och det har varit jobbigt för mig med, så har inte jag haft någon, jag har haft jättemycket personer att prata med, men ingen som har varit i samma situation som mig.
Nej.
Och det kan ha varit jobbigt liksom. Mm. Och då kände jag så här, nu ska jag vara den kompisen som du, som, någon lyssnar som är i samma sits som mig.
Ja,
det är okej att känna att det är pissjobbigt liksom.
Mm.
Det var det viktigaste.
Nej, men och jag vill liksom avsluta bara med att, alltså du anar ju typ inte, du kommer ju aldrig förstå vad du liksom har betytt för mitt mående liksom.
Ja, men någonstans vet jag det, och det betyder ju, alltså det betyder ju allt för mig också. Liksom, ja, jag säger det igen, de här tankarna är ju ingenting som jag går runt och tänker på dagligdags, eller som, det är inga tankar som tar över, men de finns där. Och de tycker jag är jävligt viktiga att prata om. För liksom, ja, det, alltså, det är ju bara att lyssna och finnas där liksom. Och att känna också, alltså jag tror inte vår vänskap hade varit lika stark som den är idag,
alltså jag skulle
utan
säga det.
Din psykiska
ohälsa. Nej, alltså våra band är ju liksom, alltså jag börjar lipa, nej men alltså våra band är liksom så starka, alltså det är liksom familj.
Det hade de ju inte varit utan din psykiska ohälsa.
Nej, jag tror fan inte det.
Så jag tror att liksom,
tack för allt liksom.
Ja, ja, tack för allt, gad.
Nej, ja, men, nej men liksom, alltså det, ja, men det är allt liksom så.
Ja.
Jag älskar dig jättemycket.
Jag älskar dig med. Ja, tack för att ni har lyssnat ännu en vecka.
Ja,
på succé på den ångestpodden.
Ja, the success of anxiety.
Ja.
Och nu tar vi hand om varandra den här dagen.
Det gör vi.
Världshälsodagen för psykisk hälsa.
Yes.
Okej.
Ha det bäst.
Vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Hej då.